ska ni känna hjärtligt välkomna till Ringside Playoff denna långfredag. Påsken i antågande, men vi rullar på med denna dagliga sammanfattning av allt som händer i slutspelshockey Sverige. Denna dag är jag väldigt glad att ha med mig Almen Bibic och Petter Rönnqvist.
Tackar.
Strålande kul att ha er på plats. Vi dundrar igång. Jag tänker att vi har ju en matchserie som avslutades här under gårdagen. Skellefteå mot Linköping. Det blev ingen förlängning den här gången, men det blev återigen jämnt. Och 4-0 till Skellefteå speglar ju inte direkt hur det har sett ut i den matchserien. Om ni liksom ska summera era liksom bestående intryck från de här fyra matcherna, vad är det som kommer till er?
Du var ju uppe Almen och kommenterade, va?
Ja, det var jag.
Tredje och...
Första och andra.
Just det, så var det.
Det gjorde jag. Och det jag gick därifrån med, det var att det var mycket Söderström. Att han var fantastiskt bra. Ett Linköping som imponerade på mig. Det enda jag är glad över att det blev 4-0 är att jag fick rätt. För att jag tippade 4-0 till Skellefteå. Men... Så man brukar vara fel ute med de här experttipsen, men spelmässigt ser man på det så är det nästan helt osannolikt. Jag är jätteimponerad över hur Linköping presterar, hur de kommer upp. Och det hade ju varit mest, ja, hade det stått 3-0 till eller 2-2 här när vi har kommit, så hade jag inte sagt emot, utan jag tycker att det är det är orättvist på ett sätt. Men sen vill jag inte ta något ifrån Skellefteå. De hittar ju vägar att vinna. Och de kommer inte upp i full kapacitet. Och ändå vinner man med 4-0. Vilket är imponerande.
Ja, nej. Det är ju också när man har sett den matchserien. Så är det ju det är Linus Söderström. Och det är väl egentligen. Tittar man rent statistiskt just nu. Och sådär lite grann. Det första jag tittar på är ju XG på målvakterna. Hur det ligger till. Det är bara Filip Larsson som har bättre faktiskt. Så att när jag säger det så menar jag på att det är jättemånga målvakter i slutspelet som har varit hur bra som helst. Så att det är en väldigt hög nivå. Och Söderström i varje match blev bara bättre och bättre och var kanske som bäst när det behövdes. För Linköping hade ju något som Almen inne på. De skapar ju enorma lägen. Bara igår så var det väl en så här 6-7 hur bra chanser som helst i andra perioden. Det ska ju bara vara mål något av dem. De skapade tillräckligt mycket. Men Söderström är ju så... Han är så, tycker jag... Han är så kylig, så kall. Och man märker det i intervjuer också. Han är ju en udda fågel, verkligen.
Petter, vi tittar lite på hans siffror som kom upp under slutspelet.
Ja.
Han har ju förmåga att prestera hur bra som helst. Vad tror du? Vad tänker du?
Ja, nu brukar ju han, precis, för det är samma i HV, så var det, då var inte ens första målvakt ska man komma ihåg, utan det var väl Wenzel, va? Det var inte det som var där som man konkurrerade med, och det var ju först i slutspelet efter ett tag som han har den här förmågan att passa för slutspel på något sätt med hans lugn. Jag brukar säga det ofta, de här bra målvakterna, de har ju förmåga att hamna i sin egen bubbla. Och Söderström är extrem faktiskt på det. Man ser det på Lasse Johansson också. Det är någonstans det här lugnet. Men Söderström beats them all.
Ja, men du
skulle kunna släppa en bomb bredvid och han skulle...
Ja, exakt. Men det är liksom precis som du säger, det är det här konstanta lugnet, för ofta så ser man ju målvakter som blir liksom, men verkligen påverkade av liksom stämningen i övrigt, att man kanske blir lite mer aggressiv och börjar jobba lite mer, möjligtvis börjar överjobba lite situationer, jaga lite räddningar och sånt där. Söderström är ju verkligen en sån som att det är, så fort man liksom kommer in i den där målgården, då är det som en helt annan verklighet, att det bekommer honom inte det som är utanför egentligen.
Nej, nu pratar jag mycket allmän här, men han har ju Asperger, och jag var ju uppe i fjol under slutspelet och intervjuade honom om det. Det är första gången, han ville inte prata om det egentligen, men då var vi uppe och gjorde en intervju med honom om just det. Otroligt intressant samtal. Och jag själv har erfarenhet av Asperger, jag har ett bonusbarn som Asperger, så att jag vet hur, så att säga, även om alla inom det spektrat, det är olika också med sina karaktärer. Men Det är verkligen så. Jag förstår att han får en superkraft av den. Och det är just det här vi pratar om. Att, inte för att låta för hård, men de har inte samma känslospektra som vi har. Och det är det jag tycker lyser igenom när jag ser Söderström. Han använder ju sin diagnos på ett extremt bra sätt. Får ut 100% av det.
Ja. Han har verkligen varit en jätte så här långt, för att tittar man på de underliggande siffrorna som vi har varit igenom i sändningen, att Linköping har ju varit bättre i en väldig massa avseenden än vad Skellefteå har varit. Om vi tittar Skellefteå framåt, finns det liksom bör de känna någon form av oro kopplat till den här insatsen? Nu vinner man 4 matcher, men man gör det ju kanske inte genom att spela sin bästa hockey direkt, eller kan det vara positivt att man liksom har möjlighet att växa ytterligare in i det här slutspelet? Vad känner ni liksom när sammantaget runt Skellefteås insats?
Jag ser det som en jättestyrka att vinna med 4-0 och ändå inte komma upp i sin fulla kapacitet. Så att det finns mer att ta utav, och jag tror att de kommer växla upp här. Jag tänker att det var ett Linköping som inte riktigt passade dem heller. De kom upp med tung fysik, en bra forecheck, störde dem högt upp i banan. Jag tänker också på Podas. Det är klart att han saknas enormt, och när han kommer in, om han nu kommer in, jag vet inte hur det ser ut där med...
Han har inte stängt dörren själv i alla fall. Vi hade ju honom i intervju här i match 2 var det väl, va? Och då sa han att han är ändå hopp om att kunna komma tillbaka någon gång här under slutspelet.
Ja, skulle han komma tillbaka, han slukar enormt mycket istid och ger en trygghet, speciellt i uppspelsfasen. Gör ett powerplay som är bra, ännu bättre. Så att det finns ju mer att ta. Och sen, alltså när Söderström spelar på den nivån, det ger ett lugnt i hela laget. Och hade jag varit back framför honom, då vet jag, jag har en kille som kan sminka bort mina misstag, som inte kommer komma upp på det där videomötet dagen efter.
Sen Andreas Jonsson också tillbaka, får man inte glömma, bara att göra mål direkt. Vad kommer han göra när han inte har vilat 6 matcher utan får tugga igång och träna ordentligt?
Petter, den läsningen igår, att se när Myrenberg sträcker sig, som du var inne på, öppnar upp. Ja. Att ta in den informationen och göra mål på det där, det är högklass.
Ja. Verkligen. Och sen får man, sen med bara följa upp det allmän säger där, håller med om allting som du säger där, och sen får man inte glömma heller, vi pratar om ett lag som slog rekord i special teams under grundserien. Alltså, de hade alltså över 130%. De låg, vad var det, 88, nu kommer jag inte ihåg exakt siffrorna, vi får kika upp det här med 88 eller någonting, och så låg de ju 35 med något i PP, och de fortsätter det nu, de har 40%, de är 4 mål på 10 chanser mot Linköping. Det är slutspel, och vi vet alla betydelsen av bra målvaktsspel och special teams, och addera då Andreas Jonsson och att man vinner med 4-0, bara vad det ger i råg i ryggen här inför framtiden. Så att jag är inne på allmän spår. Det här är...
Och för att rida vidare på det här med special teams, nu ska inte det här bli hockeylabbet, jag vet hur intresserade ni också är. Men alltså allvarligt talat, när jag skulle göra deras powerplay där inför någon studie, då var vi inne och tittade på vad man lyckas generera från slottet per 2 minuter och avslut. Det låg ju skyhögt om man tittar historiskt. Nu har vi ingen jättedatabas i Sportlogic, men vad är det? Det är några år bak i tiden. Alltså det är fruktansvärt. Alltså det är på riktigt. Det är inte bara en siffra utåt sett det man har, utan de här lyckas skapa enormt kvalitativa chanser.
Alltså, de, nu som sagt, jag är också kopplad till, liksom, till hockeylabbet så tidigare, men liksom, det jag har fått till mig liksom, av andra är att det finns liksom inget lag som motsvarar den ut, liksom, det chansskapande som Skellefteå har sammantaget i powerplay. Det är så enormt så att det finns knappt siffror på det i svensk hockey överhuvudtaget. Det är så enormt högt alltså.
Men addera då att de har ett boxplay som låg på alltså närmare 89% i grundserien. Du landar på en specialitet, jag tror det blir 122 någonting. Och det finns inget, det går inte. Det är någon som har haft ett boxplay som har legat i närheten. Men då har du inte haft powerplayet med också. Det någonstans får de med sig bägge delarna. Och det säger mycket om Skellefteås styrka här. Det är deras superkraft som lag verkligen.
Men Linköping då, som sagt, det blir 0-4 i de här matcherna, men man är med hela vägen och det är ytterst små marginaler som stoppar dem från att vinna en, två, kanske till och med tre matcher. Och man får välförtjänta hyllningar av hemmapubliken. Det är tryck i Saben för första gången på väldigt länge, två utsålda matcher här nu. Almen, du var ju med när det här laget nådde slutspel sist. Det känns som att man är ju uppe och har vänt efter de här riktigt mörka åren. De har missat slutspel flera år i rad. Men liksom, vad, av det som Linköping har presterat den här säsongen, vad har du för tankar om det?
Jag tycker det är jätteimponerande. Även hur Claes Östman, man är illa ute där när man ligger under med 0-3 mot Malmö i början på säsongen. Och där har ju faktiskt laget lite chansen att knuffa Claes Östman och tränarna i ruinens brant och knuffa dem över för att få in en ny tränare. Men jag tänker att hans ledarskap, det håller, det är hållbart och spelarna vill spela för honom. Och det, där räddas ju han utav laget och de knyter samman och efter det så börjar man ju klättringen. Och det är en Sylvas offensiv, man har någonting intressant på gång. Det är en kontinuitet där man inte bytt ut så mycket från i fjol. Sen har Marcus Högberg presterat på en helt galen nivå. Tyretti, man knyter upp honom också. Fantenberg har man väl också knytit upp ännu längre.
Jajamensan.
Och Peter Jakobsson har ju verkligen. Så att Linköping blir att räkna med här framöver. Lyckas man bara putsa till defensiven också nu inför kommande säsong med den här fina offensiven, då har man ju verkligen någonting att rida vidare på.
För Linköpings del, så nästa säsong ska vi inte sitta och prata om Marcus Högberg i den utsträckning vi har gjort tidigare. Då är Linköping på rätt spår.
Håller med.
För att alltså han har ju, det, så krassa ska vi ändå vara, Marcus Högberg har ju löst ut det här laget väldigt många gånger under säsongen. Det har Myrenberg också gjort, precis som du påpekade när vi pratade förra veckan, att Myrenberg har ju haft i stort sett lika bra siffror som Högberg under grundserien, men liksom de kollektiva defensiva siffrorna liksom i Linköpings zontid som man får emot sig och skottförsök emot och sånt där, det har ju inte varit så bra. Så där finns ju uppenbarligen någonting att jobba på. Och det har man ju gjort bättre här i slutspelet.
Verkligen. Och det är Petter, man vill ju inte som tränare stå och tänka efter många vinster att det är på grund av målvakten vi vinner, utan man vill ju se ett kollektiv som jobbar ihop och man gör målvakten bra. Så att Högberg har ju varit helt outstanding, det är ingen snack om saken.
Och det märker man ibland, det kan vara jobbigt för tränare, det har jag tänkt på det oftast här, ibland när det blir att man kanske då ser the obvious och det där självklara att till exempel igår hur Söderström är bra, och under en lång tid så tror jag det är väldigt frustrerande för en tränare att det funkar om man har självförtroende och man vet att man har en grund att stå på, ett grundspel som man vet att ja, men vi behöver målvakten ibland, som man ska, det är så det ska vara. Men när det blir gång på gång på gång så tror jag att man tyckte att det blir jobbigt att stå och diskutera det, och han visste väl själv kanske innan att vi har ju någonting här som. Och det såg bättre stundtals ut, och de förbättrade det under serien sakta och säkert, tycker jag. Och du är inne på det, Henke, också under slutspelet, så tycker jag att de försvarade sig. De vann ju XG'n lätt mot Skellefteå, det säger lite grann om att, jag tror det var varje match till och med så vann de XG'n mot dem.
Jag minns någon match i början på säsongen när Högberg stjäl matchen i HV71 och dopar lite lagets självförtroende. Det är ju Högberg som står och blir totalt manglad med skott och han bara plockar. Det ger ju också något självförtroende till ett lag för fram. Ja, men vi vinner i alla fall och så kan man växa på grund av det. Så är du inne på någonting, Petter, att nästa säsong ska man inte stå och prata om Högberg så mycket. Då har man kanske inte...
Då är de fel ute. Ja. Men det är ju under också det som är unikt, ska jag säga, med målvakter, och när vi pratar om dem så blir det att under ett slutspel, att vi sitter nu kanske och pratar, nu är jag med också så att det kanske blir lite naturligt, men i ett slutspel så blir det ju målvakterna i fokus, för det är så få matcher, det komprimeras till den här spänningen, dramatiken, det blir förlängningar och varje räddning räknas och är allvarlig och viktig. Men under en serie faktiskt så är det väldigt sällan man sitter och pratar om en målvakt en hel säsong om hur bra han är, och där har Högberg varit unik två säsonger i rad, så att det är verkligen med eftertryck hur bra han har varit.
Ja, men om man, det är lätt att dra paralleller liksom till målvaktsbetydelse om man tittar på Rögle till exempel. Jag menar, ska man vara riktigt krass, så har ju Högbergs storspel liksom lett till att Claes Östman kanske fortfarande har ett jobb med tanke på hur mycket man har släppt till. Och kollar man Rögle till exempel, så där är ju själva skillnaden egentligen mellan Abbots och med Roger Hanssons ledarskap, att du har en målvakt som istället för att rädda 88% per match räddar liksom 92. Så betydelsefullt är ju ändå målvaktsspelet.
Ja, men det är ju en symbios såklart. Alltså, Rifaks utveckling den här säsongen, den går ju i paritet, den är ju att likställa med lagets spel. Men du har ju varit där nere mycket och sett dem, och jag menar, i början så under hösten så, ja.
Det jag kände, man släppte inte till så jättemycket lägen i början på säsongen, men när man väl släppte till så var det ju vidöppet. Och Rifalk är ju, blir en andra och tredje situation upplever jag, då blir det svag. För han spelar på första skottet, det är väl som med alla målvakter. Attackera skytten, och det har man ju lyckats strypa till, och det gör ju Roger Hansson med ett försvarsspel som är mer förutsägbart för Rifalk, där alla jobbar starkare på insidan, vilket har gjort att Rifalk ser bättre ut. Och det är ju så att har ett bra försvarsspel som ger dig chansen och rädda puckarna, då ser det också bättre ut som målvakt. Så där har man ju lyckats få Rifalk att se bättre ut. Och sen vill jag inte ta något, jag har varit ganska hård mot Rifalk i början på säsongen. Jag tycker det är många puckar han ska ha haft där han har underpresterat också och inte kommit upp och räddat laget, men nu har han ju varit strålande.
Men du är inne på något som det är också det svåraste för en målvakt, det är precis det du säger där nu, att de släpper inte till så mycket, men när de väl släpper till så var det vidöppet. Det är ju en mardröm. Det är lite som att stå, man bara drar en enkel nu, alltså som Mantas Armalis första period. Alltså han har tre skott emot sig, och det första skottet han får, det är ett powerplay av ett felpass av en center som Zachrisson, som skottar med skridskon till Innala som är en målskytt på backen. Alltså Innala vet inte själv var han ska lägga den där pucken. Ni vet ju när utespelare skjuter backen, ni kan ju inte sikta med backen. Ni säger att ni kan, men ni kan.
Det är som jag på forehand, menar du?
Nu var du hård mot dig själv. Men du vet ju, en backhand. Och jag ser ju, Innala lägger ju tyngden. Han vill ju få upp den där backhanden, men det blir en myra på isen. Det är hur svårt som helst för en målvakt. Och det målet, det bedömer vi hela Armalis två matcher på i stort sett. Att gud vad skönt att Filip Larsson kommer in. Ja, men de övriga målen, han släppte inga andra. Glöm det där tredje målet han släppte i sista perioden, som tar på backen och ändrar riktning. Det är hur svårt som helst. Men Armalis var värdelös. Skönt att Filip Larsson kommer in. Ja, men jag kan lida med målvakter då, för jag vet hur tufft det är. Man har inget space alls. Utan det är stenhårt blir man bedömd.
Ja, det är så svart det blir.
Ja, nu öppnar du dörren bra till nästa match här idag mellan Leksand och Frölunda, där just Filip Larsson kommer in. Och som du är inne på, Petter, det är ju en helt annan match för honom jämfört med den som Armalis får senast. Frölunda har väl en 10-12 skott eller något sånt där på hela den matchen. Det här är, den senaste här är betydligt mer böljande och chansrik och öppen. Om vi håller oss kvar vid målvaktssituation, det känns ändå som att det får bli lite tematiskt för den här inspelningen, men Leksand hade väl som plan att köra varannan match här nu på målvakten, men Filip Larsson blev sjuk efter match 1, kommer in, spikar igen fullständigt här nu utan att ta någonting från Armalis insatser i de två matcherna. Men vad målvaktssidan framåt för Leksand, är det Filip Larsson som du tror man kommer att gå på, och är det i så fall rätt väg att gå?
Ja, det är helt övertygad om att man gör. Nu har han två segrar, han släpper ett mål på 120 minuter. Det är självklart att man kommer att spela Filip Larsson. Men jag tror inte att om Leksand skulle gå långt i det här slutspelet, att vi det sista vi har sett av Armalis, som jag är inne på. Jag tror också att de är väl medvetna om hur tufft han har blivit bedömt. Så att de har två målvakter, och de tyckte att Armalis hade spelat enormt bra mot slutet av säsongen. Speciellt de sista fyra matcherna var de ruggigt imponerade av, och alla vet vad Armalis kan göra. Så att, men nu är det ju Filip Larsson såklart, går in och håller nollan efter att ha varit sjuk också. Det är ju, en annan var ju rasslig bara man var ledig en söndag och skulle gå på isen på måndagen igen. Så att...
matchen i stort då. Vi har 2-2 nu efter fyra matcher när serien vänder ner till Göteborg igen. ja, vi har inte varit bortskämd med liksom långa matchserier i det här slutspelet rent generellt. Både i Hockeyallsvenskan och i SHL så har de dragit iväg och blivit avgjorts ganska tidigt, även om flera matcher har varit jämna. Men varför ser ni den här ta vägen fyra matcher in?
Jag ser det till match 7 faktiskt. Det är så pass jämnt, tajt, så lite som skiljer, och jag tycker det är jättesvårt att förutspå, för att titta på något sätt i spåkulan vart det här ska ta vägen. Just den tycker jag är jättesvår.
Ja, nej, jag håller med. Det kommer nog gå till 7. Det har varit 4 hockeymässigt kvalitativa matcher, kanske inte underhållsmässigt, för även om du var snäll där, Henke, och sa igår var en helt annan match med lite chanser. Oh, det var lite chanser, men jämfört när man satt och tittade på Linköping Skellefteå så, och Sanne igår när jag arbetade med honom, så tittade lite mer, sneglade lite mer på den matchen. Han hojtade hela tiden, det var målchans på målchans och det var öppet, och det var ju mer målchanser där under 6 minuter än vad det var under 60 minuter i Leksand Frölunda. Men det var lite öppnare och sådär, men just kvaliteten, och just när man ser båda lagens defensiv, hur bra den är. För igår var ju Frölunda uppe i andra perioden och dominerade kraftfullt och ägde pucken, och jag tror vid ett tillfälle så var det i andra perioden 14-2 i skott. Och det var ett Frölunda som, tror jag enligt Roger Rönnbergs önskan, hade mer puck och fick spendera anfallstid. Så att någonstans här så ser man hur skickliga de är defensivt, båda lagen, och med 2 storspelande målvakter igår. Och dessutom så är det så här, som jag ser det, så Leksand måste bibehålla den hårda arbetsinsatsen som de har. Därför att de kommer aldrig att slå Frölunda i det. Och det är inte så att Leksand eller någon andra lag åker runt och inte tar i, det är inte det jag menar. Men hockeymässigt, den arbetsinsatsen och den disciplinen som Roger Rönnberg har fått in i Frölunda, det är inget lag som slår det. Och då måste Leksand matcha det. De måste upp på den nivån. Därför att Leksand har, man tittar på forwardsidan och liksom, så de har lite mer skickligare lag på forwardsidan. Det finns några spelare som kan göra det. Hos Frölunda har du Malte Strömvall, du har Friberg, den kedjan som ska in och göra det. Och Malte har vi inte sett än så länge. Han har varit ganska blek, han har haft några tendenser ibland de här 2 senaste matcherna på bortaplan, men de behöver kliva upp.
Någonting som jag tycker är intressant med både Leksand och Frölunda, och som vi var inne på lite grann häromdagen när jag hade Joel och Sanny i den här podden, var att man pratade lite grann om liksom taktisk spänstighet runt de här 2 lagen. Att det har varit 2 stycken lag, både Leksand och Frölunda, som har dominerats väldigt tydligt av en filosofi, och så har man hållit sig till den och kanske inte kunnat variera den så himla mycket tidigare säsonger. Frölunda med sin intensiva press och sitt puckägande och sitt malande. Och när man inte har kunnat göra det liksom framgångsrikt, så har man liksom kört in i väggen. Medan Leksand har varit ett lag som visserligen också spelat hockey med ganska hög hastighet och ganska intensiv press, men som vilat extremt tungt på sitt stjärnkollektiv. Liksom. Nu känns det som 2 lag som kan variera en matchbild lite mer och kanske kan anpassa och skruva på vissa saker på ett bättre sätt än vad man har gjort tidigare säsonger.
Det är ju 2 lag som har ett försvarsspel som är bra, som man kan luta sig mot när det inte riktigt går framåt. Jag tänker på Norén Lundqvist, ett stabilt backpar som gör det jäkligt bra i egen zon. Jag gillar hur Folin åker runt och välter folk byte efter byte, och där kan man ju, det är 2 lag som, känns inte som att man är stressade när man är i egen zon, utan man är duktig att hålla varandra på utsidan och spela bra därifrån, istället för det här malandet i, som du var inne på, i offensiv zon för Frölunda, bara bygga på sin Corsi och skottförsök och lägga det på mål, utan man kan spela på olika sätt.
Ja, jag är inne på det också. Roger Rönnberg är inne kanske i sin tredje fas som tränare i Frölunda nu. Hur från i början och bara titta på mängden, volymen och hela tiden till att gå mer på att vi vill hitta kvalitativa avslut. Det är det som är viktigt. Och nu är han inne i en fas där han har behövt anpassa sig och spela som vi har sett prov på nu i slutspelet här, speciellt, men även under grundserien. Hur de har blivit mer noggranna med att lägga ut när de inte kan. Men de är fortfarande det här extremt hårt arbetande laget som jagar och Det är imponerande att se hur man ändå har ändrat hur man spelar som i vissa aspekter. Och i Leksand har vi också, jag menar någonstans, så det var ju, Leksand var ju, det var ju daladans, det var knätofsar och det var siljansvängar. Och det kunde hända vad som helst. Man skapade mycket som helst framåt, men det var som Linköping, det var vidöppet bakåt. Till att man får in Charlie Berglund ändå som matchar laget bredare. Man kan matcha 7 backar under serien och även nu slutspelet ser man spelar på fler forwards, fler linjer hela tiden. Karlbergskedjan är inne i slutet. Det hände ju inte när Björn var coach. Det är väl de två skillnader som jag ser. Hur man lite har prioriterat defensiven och dessutom matchar laget bredare. Så att de har ju blivit ett mer komplex lag, Leksand.
Tänker vi ska avrunda samtalet idag med kvällens stora begivenhet. Det är Game 7 mellan HV71 och Oskarshamn, där en överlevnad i SHL står på spel. En match av enorm betydelse, en av de absoluta höjdpunkterna i svensk hockey den här säsongen. Och symboliskt för Sveriges Jerusalem så är det på långfredagen som det här ska avgöras också. Ta er igenom liksom hur era tankar går inför den här drabbningen. För det har varit tätt och jämnt och det har svängt fram och tillbaka. Vad ser ni inför den här matchen?
Jag tänker på att vi som är utanför tycker det är fantastiskt underhållande, men vi kommer ju få titta på en skräckfilm. De som är inblandade i det på riktigt på isen, det kommer ju vara en skräckupplevelse på ett sätt nu. Det kommer ju bli en sån mental kamp för alla inblandade. Jag tror det är mycket större press på HV71 i och med att det är hemmaplan. Man möter Oskarshamn som har varit uträknad under hela säsongen och som har tagit det här till match 7. Så det är en sån skräckupplevelse för alla inblandade. Men det finns ju också någonting charmigt i det för oss här utifrån.
Ja, jag vet inte var jag ska börja. Jag vet, du har ju spelat liknande under liknande förhållande.
Ja.
Karlskrona, va?
Karlskoga mötte vi när vi kvalade ner. Då var vi ett SHL-lag och mötte ett hockeyallsvenskt lag. Och jag tycker det är lite likadant här. Oskarshamn är inget hockeyallsvenskt lag, men just skillnaderna med budget, storhet i klubb och hela den grejen. Och det tyckte jag var, jag tyckte det var jättejobbigt. Först och främst var jag en av de ledande spelarna som inte kom upp i nivå under hela säsongen. Tog ett jättestort ansvar. Och man skulle inte bara åka ut mot Karlskoga. Nu matchmässigt så såg det, på resultattavlan såg det ganska enkelt ut. Men just under matchserien så var det ju... Nej, det var riktigt tuffa matcher. Och i såna här matcher, det är inte lönekuvert som möts, utan det är känslor där ute och då ligger man på lika. Och jag tyckte det var skitjobbigt. Och jag vet att alla andra tycker det också där ute. Så mycket handlar om att få spelarna, tror jag, att vilja vara spelbara och att vilja delta. Det är så lätt att ta expressbyten och bara doppa fötterna i isen för att åka och byta direkt. För att låta någon annan komma in. Och sen är det jätteviktigt för HV71 att stjärnorna kommer upp. Jag tänker på André Pettersson och Borgström. Och de kom igång sista perioden. De behöver vara bra i 3 perioder. Oskarshamn har ett vapen i Viktor Lodin som inte känns så påverkbar av situationen. Han är ju lite ett eget universum, den där killen. Det är en jäkla cool filur att skåda utifrån, som jag tycker är. Och han är ju att hålla honom. Så att det... Alltså, jag bara längtar tills matchen börjar, för jag bara måste se den, känner jag.
Ja, men det är ju kul att höra hur du berättar, och du vet ju exakt, och det är, även om jag spelar just sådana här matcher, så är det ju så spelarna kommer att känna, som du beskriver, att den här pressen, och det är den här mentala pressen, det landar ju på att vi kan ju sitta och titta på siffror, både Almen och jag gillar underliggande siffror, och vi kan ju sitta och analysera hur mycket som helst inför den här matchen. Det kommer inte betyda någonting. Ingenting. Det handlar bara om hur hanterar de den mentala pressen. Vilka kan gå ut och inte spela avslappnat, som kanske blir fel ord att använda, men ändå någonstans tänka och fokusera på vad är det jag ska göra byte för byte. Vad är det jag ska koncentrera mig på prestationsmässigt? Och att hantera det och hamna i det mentala facket och sen blåsa bort allt annat runt om. Det är ju det laget som kommer att vinna. Det spelar ingen roll hur det har sett ut. Sen kan vi ju diskutera såklart pressen på, jag menar, målvaktsmatch. Vi kan sitta och prata om Lodin mot André Pettersson. Alltså, du har ju några spelare som kan ju vara skillnaden i en sån här match. Men jag ska gå in på den mentala pressen och det som Almen beskriver, som man har varit med om själv. Jag tror du kan verkligen sätta dig in i hur spelarna känner sig.
Men just, jag tror en jättenyckel blir ju spelbarheten. För att när det börjar gå dåligt och det börjar hetta till, i ishockey så är det, jag vill inte säga att det är lätt att gömma sig, men man tar inte den här extra åkningen. Du kommer inte in och är den här supporten och kommunicerar för att få pucken centralt kanske, för om det är sista utvägen. Och just där tror jag att, alltså ishockey är jäkligt svårt att spela när du inte hör någonting och du inte får support. För att det går så fort där ute och det är ett så rörligt spel, det är så dynamiskt överallt. Så att just folk ska vara spelbara och vilja ha pucken för nästa aktion för att känna vi kan andas och vi kan ta oss ut härifrån. Det är ju det är hur viktigt som helst. Och sen kan jag ibland störa mig på ledare som säger att det här är det bästa och roligaste som finns. Att komma med någon toxisk överoptimism. Det tror inte jag på, utan lägga sig strax över. Okej, grabbar, läget det är allvarligt, men vi ska försöka se till att lösa det här på bästa möjliga sätt för att man kan bli någon form av hjälte. Men att stå och säga att det här är det roligaste och bästa som finns, ja, det kan på något sätt bli, för mig blir det tomma ord. Utan lägga sig strax över. Det är allvarligt läge, men att se, anta utmaningen och försöka göra det så bra som möjligt. Spelbarhet, det tror jag på. Det är viktigare än någonsin. Det är alltid viktigt, men just ja, spelbarhet.
Burn the ships!
Dra ett sånt citat för grabbarna och alla står som frågetecken innan.
Då går det inte igenom. Jag måste förklara då att det här är från 1500-talet och det var Cortés som sa till erövrarna i Nya Amerika. Liksom, och...
Ja, det är en väldigt avancerad referens för att vara i Hockeysverige 2024, ja, måste jag säga. Ja. Men det hedrar Linus Johansson. Men,
Cortés brände inte skeppen dock, ska jag säga. Han sänkte dem. Så de sjönk.
Det var, så Linus hade fel, helt enkelt.
Ja.
han förde mig in på Google direkt.
Ja, jag vet. Jag läste också. Ja. Jag läste allting där.
Ja. Ja, det var jag gillar ändå alltså, det där gillar jag, ett sånt intervju. Istället för att spela sarg ut och bara bomba på, då kommer man med ett sånt citat. Ja. Alla bara, what?
Ja.
Jag gillar det.
Det tog mig 10 sekunder, så att jag på Google.
Ja, samma här.
Ja, det hedrar honom verkligen. Men frågan måste ändå ställas som avslutning här idag. HV eller Oskarshamn, vilka är det som löser SHL-kontraktet?
Jag tror på HV.
Jag sa ju det är omöjligt att veta med den mentala pressen, och då säger jag Oskarshamn med tanke på senaste matchen. Och jag tror att HV71 mest kanske inte ville det här. De ville inte hamna i det här när de åkte till Oskarshamn för 3 dagar sedan, vad är det nu. De ville inte åka hem igen utan det var klart. Och nu tvingas de göra det, och nu har Oskarshamn dem i den här lilla hörnan där de inte ville vara, känns som. Och helt ärligt, om vi tittar på Oskarshamns avslutning på säsongen, eller avslutning, om vi tittar på hela deras säsong, men vad hade de, hur många förluster i rad? Det var ju så att vi sa, det här är ju löjligt, det är ett hån. Jag hade aldrig trott att de skulle trycka det här till 7:e avgörande. Det såg inte jag.
Nej, och där behöver man ju se. Jag vet inte, hur stor var poängdifferensen mellan lag 13 och 14? Alltså det var ju... Där borde man ju se över CR-systemet på något sätt, tänker jag också. Nu skjuter vi åt något helt. Men så här, ja, men på riktigt, att komma så långt efter och ha ändå en likvärdig chans när man kliver in, det borde man se efter på något sätt, så man inte kan...
Ja. Så Rögle ska inte heller få komma till CM, eller till semifinalen?
Jo, det ska det, men just när det handlar om 13-14 plats, det är något, där tänker jag att man ska inte kunna vila sig i form eller sätta undan folk, utan för att kriga för varje, för sträcken, tänker jag.
Ja, det var väl 16 poäng som skilde, tror jag.
Ja, och det kan ju
göra. Och det var 34 mellan Färjestad och Rögle.
Ja. Mm. Men de hade ändå ett streck att kriga sig för. Jag gillar att du argumenterar för det, Petter, men de hade ändå ett streck under sig som brände. Är du med? Det fanns ingen botten för Oskarshamn. De var ju redan längst ner.
Nej, men det går att tala för emot. Men jag, det är inte den diskussion vi ska ha nu. Men som sagt var, jag alltid har ishockeyn den här, tycker jag, traditionen. Vi har ju haft det. Det är vårt arv vi har, att det ska avslutas efter säsongen. Jag har själv varit med om att vunnit serien överlägset med Modo. Men vi förlorade förbenat finalen mot Brynäs. Det är liksom, vi var ju bästa under säsongen, men det är inte säsongen som räknas. Det har fått bittert erfarenhet.
Frågan är vilka som kommer att se en säsong avslutas i bitterhet ikväll. Och vilka som kommer att landa i total eufori. 18.00, då smäller i alla fall. Då öppnar vi upp studioportarna på TV4 Play för en riktigt häftig hockeykväll. Ni får se till att vara med oss då. Almen Bibic, Petter Rönnqvist ska ha stort tack för att ni var med den här morgonen. Glad påsk på er!